Jag vet inte vilken asketisk tendens det kan ha varit hos oss som har gjort att vi har suttit tillsammans så här pass länge och berättat övervägande skånska historier utan att någonsin komma in på födoämnen. Det är ju annars även för icke-skåningar ett relativt aktuellt ämne just nu. Jag kommer att tänka på en vemodig upplevelse som man skulle kunna säga handlar om lyrisk, starkt lyriskt betonad ost. Det var en episod ur en tidigare form av tillvaro som huvudsakligen utspelas nere i Lund. Vi var några stycken så kallade skalder som inbjudits till en blomstrande, på den tiden i varje fall blomstrande, förening för hållandet av en så kallad skaldeafton. Man inbjöds då, fick själv betala sin eventuella biljett, reste ner, uppskanderade ett antal mer eller mindre uppseendeväckande poem och bjöds, vilket då ingick i programmet, därefter på pytt i panna och 7,5 centiliter renat, varvid väl var att märka att det fick skalderna själv betala. Så det var en ytterligt idealistisk form utav skaldeaftna. Den gången jag nu tänker på så skanderade jag en nytillverkad sonett som jag tyckte var rätt bra ur uppläsningssynpunkt, därför att den slutade med en räcka pampiga och sonora egennamn på gamla spanska fältherrar från det spanska världsväldets tid. Nu får ni ursäkta mig, mina vänner, att jag måste alltså skandera den här sonetten för att göra resten av historien begriplig. Den heter Spanska herrar och man får föreställa sig att den handlar då om ett antal mer eller mindre hårda och otäcka och naturligtvis mycket magnifika spanska figurer från Karl den femtes och Filip den andres tidevarv. Sonetten lyder så här. Högmodigt gotiskt blod, en Cäsar-gässa som tron klämt trång och hjälmens järn skavt kal. Tungt fotfolk, Habsburgs örnar, gravgrandessa, seren bland ränkspel, kamp och kättarkval. Så till Guds glorias tillväxt skredo dessa, oblidkligt som Guds egen kvarnsten mal, i ärenden som vid en vaxlyst mässa drömts i en mörk askets eskorial. Vems stämma skall vid slutreveljen svara, när domsbasunens kallelser trängt klara till alla sovare runt världens gräns, så höviskt lugnt som dessa ridders mäns. Här vi, Gonsalvo, Alva och Pescara, Farnese, Spinola och Requesens. Så lyder alltså den där sonetten som jag då med vederbörligen fars och pompa läste upp. Och sedermera när hela skaldeaftonen var slut gick vi då och satt oss till detta här omnämnda matbordet. Och där märkte jag då en god vän till mig, en ung vitter advokat i Lund, vars namn inte kan nämnas medan han är medlem av Svenska advokatsamfundet och alltså inte officiellt kan stå för författandet av sonetter. Han satt framåtböjd under den torftiga måltiden och kravsade mycket ivrigt på baksidan av matlappen. Och efter en stund reste han sig upp och anhöll blygt men bestämt att få skandera en sonett om ost. Vilket då tillstades. Nu kommer det tragiska och det är det att den sonetten finns inte längre. Den är förflyktigad, den är borta. Ingen av de närvarande har kunnat rekonstruera den. Författaren själv, som jag har varit åt flera gånger, vägrar. Han kommer ihåg att han gjorde den sonetten och han är med på de fragment jag minns. Men han påstår att varje försök av honom att rekonstruera den är hopplöst. Den var den bästa parodi som jag under min tid som lyriker har råkat ut för. Jag har råkat ut för många som var mycket bra. Men hans, kanske just därför att jag inte har den kvar, var utav en alldeles särskild charm. Jag minns sista raden i Kvatrinerna. Där min sista rad lyder ju så här: drömts i en mörk askets Escorial. Min anonyme sonettförfärdigande väns version utav hans ostsonett lyder så här med bibehållet rim: drömts i en mejerists försökscentral. Vilket ju redan det är en mycket magnifik rad. Men mitt verbala delirium på slutet med de spanska herrarnas sonora namn som en hjältekatalog, de ekvivalerade han på följande sätt inom sitt valda ämne: brie och parmesan och gorgonzola, pör de salu, roquefort och camembert. Och där kan man säga om den sonetten, liksom Nero sa om sig själv när han blev nödsakad att skära halsen av sig, att därmed har ett stort konstverk gått förlorat, så vitt jag kan bedöma. Men ännu har jag de två räddade slutraderna av en minnesgod vän till mig, som jag en gång berättade den här historien för. Han gav mig en ostkupa som nu i karga och ostlösa tider bäras in så som en tom men magnifik symbol och står ostlös på mitt frukostbord och med sin rand prydd av de båda, undre rand prydd av de båda raderna: brie och parmesan och gorgonzola, pör de salu och roquefort och camembert. Skeppsproviantering kan nog ibland ställa sig rätt bekymmersam för stackars sjömän. Mitt sjöliv har varit mycket kort och mycket prosaiskt, för jag har bara under en kort men angenäm sommar flackat omkring som mer eller mindre fripassagerare på ett par, en finsk och en svensk trampångare som gick ner till Medelhavet. Men jag råkade en gång ut för en sorts ett provianteringsproblem som alltså hade drabbat en snäll och vänlig kapten som jag bevarar i aktat minne, som förde en av Sveabolagets båtar. Han tog mig ombord, om jag minns rätt, i Rouen. Och så anlände vi så småningom till Siberiadocks i Antwerpen. Och då hade denne av mig högt älskade kapten fått en sorts känsla utav att jag var en litteratör, en litterär person. I varje fall en man som hade skrivit av trycket utgivet ett par, några volymer. Och vi var inte blyga för varandra på något sätt, men han tyckte i alla fall att det var första gången han hade haft en skribent, en författare, så som gäst på sitt skepp och så som passagerare hem. Och han ville på något vis celebrera detta genom att göra det hela så angenämt för mig som möjligt, vilket han lyckades med, utom i ett enda litet fall där det blev ett litet misslyckande. Han hade läst i böcker eller hört berättas att litteratörer, författare och särskilt sådana som hade skrivit vers naturligtvis inte kunde dricka vanliga enkla spritdrycker, brännvin och så. De kunde naturligtvis till nöds dricka det, men deras naturliga dryck var givetvis någonting som heter cocktail. Och en gång interpellerade, när vi då låg i Antwerpen, interpellerade han mig om vad en cocktail bestod utav och hur den var sammansatt. Möjligtvis satt vi någonstans då inne i land och drack någonting. Och då sa jag att cocktailar fanns utav många mer eller mindre äventyrliga sorter, men att den så kallade normalcocktailen, som var ytterst lätt att tillverka och som inte man behövde något tryggt recept för att göra, det var den vanliga cocktailen som bestod av gin, vermouth och om man så hava kunde ett kraftigt stänk av angostura. Så gick han in till en bekant skeppshandlare, förstod jag sedermera, som heter Söderström, tror jag, fast han var väl svensk i tredje generationen, så han var mer eller mindre galifierad, och där man handlade allt som behövdes för ett skepp. Och så vid nästpåföljande lunch ombord, som han och jag intog på tumman hand, sysslade han vid ett litet serveringsbord en stund med ett par flaskor. Sen satte han med en viss självkänsla framför mig, där jag satt och åt sill och potatis, satte han framför mig ett glas, ett rymligt glas fyllt med en gråbrun, bruna bönsåsfärgad vätska som så mera i grått gick den, så vitt jag kan minnas, hos något flockigt verkade den också. Glaset var väl fyllt. Och jag sa, jag undrade vad detta var, och han sa då med en artistens smulla i att detta var en cocktail. Detta var vad som jag borde kunna trivas med. Och jag ville inte göra honom någon sorg. Jag kunde förstå att det var något fel med det på grund av färgen och hela utseendet. Men jag svalde då ner i varje fall det mesta av vad som fanns i glaset för att inte göra honom sorg. Det var den ojämförligt mest vidriga dryck jag någonsin har nersvalt, vare sig bland mediciner eller njutningsmedel. Och jag satt tämligen mållös en stund. Men bara sen, jag sa att jag var inte så litterär som han trodde, utan att jag röstade för att jag hädanefter fick lov att övergå till att dela hans enkla stapsbutelj. Och så förhörde jag mig försiktigt efterhand om denna cocktails sammansättning. Då visade sig att hans intellekt hade fungerat fullständigt tillfredsställande. Han var obevandrad på cocktailområdet, men han hade gjort så gott han kunde. Gin, det visste han att det var bara en förkortad benämning på genever. Därför hade han tillhandlat sig, eller hade kanske redan ombord, några liter genever. Fransk vermouth hade han mycket riktigt fått hos skeppshandlaren. Men skeppshandlarens förråd av angostura var för ögonblicket slut. Men skeppshandlaren gav honom sitt ord som gentleman på att Riga balsam var i alla av honom kända fall precis lika effektivt och bra som angostura. Då hade denne man blandat ihop en cocktail, alltså till mig, av en tredjedel genever, en tredjedel fransk vermouth och en tredjedel Riga balsam. Och det står för mig som sagt fortfarande som det mest ohyggliga jag i mitt liv har smakat. Det kan ju också vara då en illustration till att det är inte så alldeles enkelt alltid med sjöproviantering.